Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Pirlo, ancora Pirlo, di tacco, tiro!
Sådär, ja, det är ju något speciellt när en signaturmelodi för första gången klingar ut på det där vackra sättet. Eller om det är så att den kanske ringer in, att den samlar alla oss Serie A-fantaster och Italienälskare vid radioapparaten, höll jag på så här. Det är inte 1993, men du vet, vi samlas kring den här podcasten som fått namnet Calcio Amore. Jag heter Marcus Birro och tänkte i detta premiärprogram att det går till på det här sättet. Jag delar upp den här premiärsändningen i två halvlekar. Vi kör en fotbollsmatch helt enkelt på klassiskt manér. Första halvleken startar i detta nu och då kommer det handla lite grann om ambitionen, passionen, drömmen, planen och förhoppningen kring den här podcasten. Vilka som är inblandade, varifrån jag kommer, varför jag gör det här och lite sånt där. Och söra lite grann om vad jag gjort innan när det gäller rapportering kring italiensk fotboll, bara för att sätta lite sån stämpel, du vet, kratta upp manegen lite snyggt där. Och sen är det en liten skön sån halvtidsvissla och direkt på den. Det är ingen paus överhuvudtaget, ni hinner knappt, jag vet inte vad ni gör, gå hämta på, fylla på San Pellegrino mineralvattnet eller vad ni nu vill göra, du vet. Så är det dags för andra halvlek, och i den andra halvleken i detta programmet, det är alltså två halvlekar i ett samma program, så ni behöver inte bli förvirrade, men vi sparar Serie A till andra halvlek. Då vi kommer att, och vi i det här fallet är ju jag då och mina röster i huvudet möjligen, som kommer att gå igenom varenda lag i Serie A i bokstavsordning med spelare som kommit och gått och läget i laget i de olika lagen inför seriestarten helt enkelt, som alltså sker ju om en knapp vecka. Så är det tänkt. Jag heter alltså då Marcus Birro som sköter den här grejen och jag gör det ihop med en hel massa människor. Det som är intressant är när jag hade tidigare en podcast, jag programleder en podcast som heter Studio Allsvenskan, för er som följer den inhemska svenska serien kanske har hört talas om den podden, går väldigt bra, otroligt roligt att få göra den. Sen har jag haft lite grann vid sidan av en podcast som heter Birros Sportpodcast, som har rullat i ett halvår ungefär, va, på oddsparen.com, och där har vi haft alla möjliga, tanken var det att man skulle hålla det uppe på all möjlig sport. Vi har haft Annette Norberg, du vet, curling, vi har pratat tennis, vi har pratat sen blev det väldigt mycket fotboll. Men sen så plötsligt under en tid i somras så tänkte jag så här: varför inte göra om den till en Serie A-podd enbart istället? Så jag pratade med Oddsbaren där podden har legat, och de tyckte att det var en väldigt bra idé. Och sen så var det en skön grej, för jag lanserade tanken på mitt Twitterkonto. Där har jag väl en 15 000 följare eller vad det är. Det är liksom sådär halvstort och så. Och jag hade inte förväntat mig någon respons överhuvudtaget på det egentligen, utan jag tänkte bara att jag presenterar idén här och ser vad folk som följer mig på Twitter tycker om den grejen. Det kan vara kul att få lite feedback liksom. Jag har ju ägnat mot väldigt många olika saker i mitt liv, men har sedan något år tillbaks beslutat mig konsekvent för att bara i stort sett ägna mig åt fotboll. Eftersom jag tycker att det är det säkert roligaste, och framförallt då italiensk fotboll, men också svensk när det gäller allsvenskan med Studio Allsvenskan. Det är väldigt kul att få göra. Men jag skrev på Twitter om den här idén att jag hade, att jag tänkte att, men kan vi inte göra om den här podcasten som jag har, så gör vi den till en bara Serie A-podd. Och det blev ett väldigt genomslag. Och för mig kändes idén som att komma hem, och jag gillar ju känslan av att komma hem. Jag är ju en melankoliker och sån Lundell-drömmare i mitt hjärta, och tänker att hemkomster är bland det vackraste som finns. Så för mig är det storslaget och fint att få jobba med Serie A och fotboll igen, och italiensk fotboll igen. Men jag hade ju inte väntat mig att andra skulle vara lika engagerade och intresserade av det. Så det gladde mig något oerhört. Och då tände det till på en del cylindrar, kan jag säga. Då kände jag plötsligt så här, shit, det här är ju kul. Det är ju fler som är med på det här. Och det har saknats. Och det här är ju märkligt. För om vi då ska redan direkt sätta det i ett historiskt perspektiv. Det kan vi väl göra lite kort. Så är det som att det nästan alltid egentligen saknas forum kring den italienska fotbollen och Serie A. Det går ju i perioder och i vågor det där. Jag jobbade på Expressen och skrev om Serie A när Zlatan var i Milan. Och då var det ju väldigt mycket, och även när han var i Inter ska jag väl säga också. Och då var det ju extremt mycket fokus just på att Zlatan var där. Sen flyttade ju han då till någon pajasliga där i Frankrike, va? Och då rasade även intresset. Men då var det ju någon sorts boom för italiensk fotboll i Sverige medialt i senare modern tid. Det finns ju, vi ska återkomma till hur det såg ut lite längre bak i tiden. Men Zlatan hade ju en magnet som folk drogs till. Och när han lämnade till Frankrike så var det många som lämnade Serie A. Så det där går ju i vågor. Men det kändes lite, jag fick i alla fall intrycket av att många har saknat ett forum för Serie A. Och sen upptäckte jag en annan spännande grej som har följt Serie A sedan mitten av 80-talet i stort sett. Sen jag var mogen nog att kolla på fotboll, eftersom jag då har italiensk påbrå och farsan italienare. Så jag har halkat in på det där, vare sig jag ville eller inte. Men jag upptäckte att det fanns och det kan jag ärligt säga har jag inte känt när det gäller Serie A de senaste åren. Men det fanns en ny eld kring det, ett nytt drag, ett större intresse. Det kändes hetare, och det var inte bara Cristiano Ronaldos övergång som vi kommer surra om en hel del i andra halvleken här under det här första programmet. Det var ju naturligtvis dels det, dels var det ju Robin Olsen till Roma. Plötsligt fick man se reportage i SVT Sportnytt från Rom 3 kvällar i rad. Och det har ju liksom aldrig hänt förut, kan man säga. Så att det är klart att den svenska, att Robin Olsen gick till Roma var ju också en del fokus. Cristiano Ronaldo var ju en helt sjuk värvning. Det flyttar också naturligtvis fokus. Men en annan grej som jag också tror på, som jag inte hört eller sett någon annan tänka på, men det är ju som vanligt, men jag tänkte på den. Det är faktiskt det som hände i november på San Siro. Det betyder ju inte bara att Robin Olsen i förlängningen fick ett proffskontrakt med Roma för att han höll nollan mot ett av världens bästa försvarslandslag, utan också den... Vad ska vi säga? Jag stannade ju kvar några dygn i Milano efter den där matchen, och redan då och där, sen har jag ju följt naturligtvis italiensk media noga, och det gör jag ju vare sig jag vill eller inte. Typ, det är ju en passion jag har, alltså oavsett om jag jobbar med italiensk fotboll så följer jag ju den stenhårt och nära. Men det var intressant att följa, att lyssna på, att läsa, att se den självrannsakan som italiensk fotboll ägnade sig åt efter att ha tagit ut mot Sverige. Först var det bara kris och kaos, och Ventura skulle bort, och det var bara totalt värdelöst, och man vägrade inse liksom vad det var som hade hänt. Men ganska snabbt efteråt så insåg man, okej, nu står vi på ett stampat jordgolv. Vi har missat VM för första gången sedan 1958. Vi är inte så bra som vi tror. Vad ska vi göra nu? Vi måste liksom fejsa den här gubben i spegeln. Vi måste se honom i ögonen och tänka, det är så här det ser ut. Det är det här vi har. Nu jobbar vi med det vi har. Och så här är det när det gäller de här grejerna. Och det gäller både fotbollslandslag, fotbollsligor och enskilda människor i tillvaron, vad man är och åkar ut för. När man hamnar på botten, och det kan vara olika sorters botten. Jag har varit nere på en del brutala nivåer när det gäller bottnar, så jag kan en del om det. Men det är inte unikt för mig. Alla kommer under sina liv hamna på sina egna respektive bottnar. Av olika anledningar. Det kan vara dödsfall, skilsmässa, sjukdom, missbruk. Det kan vara massa saker som gör att man måste klättra ner i källan och ställa sig barfota på det stampade jordgolvet och skrapa fram en gammal spegel från 1700-talet och sen titta i den där spegeln, och där ser man vem man är. Och det är plågsamt i mångt och mycket till att börja med, eftersom man inser att den man ser i spegeln är inte den som man har trott att man har varit. Och när det gäller italiensk fotboll så tror jag det var extremt nödvändigt för dem att åka ut mot Sverige i det här playoffspelet. Man har samlat ihop sig, man har hittat en del bergskrever som man har kunnat krypa in i och slicka sina sår, som man säger. Och man har kommit tillbaks lite mer ödmjuka, lite mer toleranta, lite mer vidsynta och lite bättre, tror jag. Det tror jag också är en anledning till att Serie A känns hetare. Det är lite klart svårare och kanske inte lika enkelt att peka på och säga sådär, därför är Serie A hetare i år. Det är klart att det är enklare att peka på att i Sverige är fokus på att det är en svensk stor målvakt som har gått till en relativt stor klubb i Italien, eller Cristiano Ronaldo. Det är klart det är det. Men jag tror också att det här faktiskt spelar roll. Jag minns ju när Cesare Prandelli ledde landslaget 2014. De åkte ur i det VM:et under gruppspelet. De åkte ut mot Uruguay var det, va? Och Costa Rica som gick vidare. England och Italien, de var andra två lagen som åkte ur där. Och då var det en stor intervju med den gode Cesare Prandelli, som egentligen är en fotbollstänkare och en fotbollsfilosof. som var som klippt och skuren för italienska landslaget. Men han sa en sak efteråt, att om vi som landslag inte får spelarna i de respektive lagen att lämna sin klubbtillhörighet hemma när de kliver över tröskeln på Coverciano, Italiens träningsanläggning utanför Florens, så kommer vi inte ha sett botten på det här landslaget än. Det kommer bara bli värre. Och folk sa bara, ja, men vi är Italien, vi är störst. Vi går alltid vidare, vi är bra ändå. Vi klarar det här och vi kommer nog fixa det nästa gång och sådär. Men han hade rätt då. Och det handlar ju mycket om stolthet, och det handlar om nationell stolthet, och det handlar om varför Italien som land är som man är. Det har att göra med att man är stark regionalt, man har starka regioner, man har starka lag då, starka städer. Men man har en svag kollektiv känsla för vad landet Italien är. Man pratar knappt om landet Italien i de olika delarna av Italien, de olika lokala regionerna. En del är starkare än andra, som Neapel och sånt där som vi säkert kommer komma in på i podden. Som odlar sin särart ytterligare och kanske ännu starkare än en del andra. Medan en del andra, framförallt de som då är välmående uppe i norr, som till exempel Milano, Florens möjligen och en bit ner där i Toskana, kan ha lite lättare för att liksom, du vet, förena sig med tanken på ett Italien. Men det där är intressant, att han var på det redan efter VM 14 där, Prandelli, och han fick rätt. Han får ofta det, den gode Prandelli. Men det här tror jag också en anledning till att Serie A är liksom glödhett. Det är hetare än någonsin. Och sen så drog vi då igång en Facebookgrupp, och det gjorde vi för min, vad blir det, en vecka sedan då, va? Söndag för en vecka sedan blir det ju när det här publiceras då. Igår för en vecka sedan helt enkelt. Och det blev ju alldeles galet. Den tog ju fart också med en massa medlemmar som ville komma med. Och det är jag ju väldigt, väldigt glad och väldigt tacksam över. Så här är det när det gäller min tanke på hur man jobbar med media nu för tiden. Jag har hållit på att jobba med media i 25-30 års tid. Jag har gett ut böcker i 25 års tid. Jag har jobbat med italiensk fotboll och fotboll i övrigt, sportjournalistik kan man väl kalla det, fast fotboll, i 10 år. Och jag är ingen journalist, jag har aldrig varit en journalist. Jag kommer aldrig bli en journalist, och jag är jävligt stolt och glad över att jag inte kommer bli en journalist. Det fanns en tid där kollegor gick och fysiskt klappade mig på huvudet och log lite snett och tyckte att, ja, men du skriver ju bra sådär, men någon journalist kommer du aldrig bli. Och jag led av det då. Nu är jag bara oändligt tacksam över att jag inte är det. Jag är den jag är, med mina fel och brister. Jag har ingen journalistisk utbildning, jag har inga polare i den jävla krets, i de där kretsarna, i den där världen. Men jag har en passion, jag har en drivkraft, jag har ett kunnande, jag kan skriva, jag kan surra, jag kan en del om italiensk fotboll. Dock inte kan jag mer än någon annan, vilket är väldigt mån att påpeka det här. Så att min poäng när det gäller det här Calcio Amore, min mission när det gäller det här, hela den här produktionen som vi kallar Calcio Amore, inte bara den här podcasten, utan det handlar om att inkludera människor som älskar italiensk fotboll, älskar Italien, älskar Serie A, oavsett nu vilket lag vi håller på, oavsett vilken klubb vi håller på. Inga sådana självmutsningar, folk som kastar skit för att man har en annan färg på en av färgerna på halsduken, utan att vi älskar, och vi behöver inte älska våra motståndare, men behöver inte hata dem heller. Vi kan synkroniseras, vi kan gemensamt komma samman i vår kärlek till Italien och till Serie A och till den här stackars ligan. Sen är det också så, det upplevde jag tidigt när jag började just skriva för Svenska Fans, var där jag var först och började skriva om italiensk fotboll i januari 2007. Hur man hela tiden fick legitimera att man älskade Serie A. Man fick hela tiden försvara att man älskade Serie A. Och fick man inte försvara, så fick man åtminstone förklara. Vad fan gillar du den skitligan för? Det är bara massa vaxade, du vet, primadonner som kastar sig i minsta. Och så sa man, nej det är så här, nej det är så här. Och till slut blev jag så trött på det där. Så jag tänkte, för i alla andra sammanhang i liksom den moderna upplysta tiden, så behöver man inte försvara sin kärlek. Varför ska man behöva försvara kärlek, tänkte jag. Och då när jag började skriva om italiensk fotboll 2007, så fanns det i stort sett ingen som skrev om italiensk fotboll då. Zlatan var Juventus då tror jag, men det var väldigt få även då om det. Så att jag fyllde väl ett tomrum, samtidigt som det kanske även saknades personer som skrev på det sättet som jag skrev på. Om det nu är bra eller dåligt, men jag kommer från ett annat håll och det var mer poetiskt. En skön grej som jag fortfarande tycker är rolig, det är när oftast unga män med utländskt påbrå ursprung som kommer fram och vill snacka lite italiensk fotboll, så säger de det, jag har hört det många gånger nu, jag tycker lika underbart varje gång, att nej, men du vet Biro, jag gillar inte den här poesi och det du håller på med och det, men när du skriver fotboll tycker jag det är bra. Och då blir jag, så säger jag det, då har jag lurat dig, för det är poesi. Det är det som är grejen med fotboll. Jag brinner för att riva ner alla murar, alla väggar som finns mellan den här förbannade finkulturen, de här jävla blåhåriga tanterna på Dramaten, du vet, som glider in i sina gyllene salar i pausen med sina smalblåsta förbannade halvfulla glas med champagne och snackar skit om folk som älskar fotboll, som om deras kulturupplevelse skulle vara starkare än att gå på, du vet, Genoa Sampdoria i ett Laterna-derby Genoa en regnig novemberkväll. Varför är deras kulturyttring mer värd än min än din? Det är den inte. Men man får hela tiden legitimera. Ja, men det är bara för, det är ungefär samma när det gick bra för Sverige en bit in i VM i somras. Då skulle det, vet, de här kultursidorna och de här alla fina programmen och de fina jävla kanalerna, de skulle bjuda in folk. Varför kan folk dras med på något så banalt som fotboll? Och fan, det är inte banalt. Det är på riktigt. Fattar du vad jag säger till dig? Det är känslor och känslor är på riktigt. Varför skulle det vara mindre på riktigt att se, du vet, en italiensk ligamatch och brinna och älska och vara livrädd och sörja och glädjas än att se Mikael Persbrandt stå och spotta någon i ansiktet på Dramatens scen? Varför är det ena mer än det andra? Jag köper inte den grejen. Så det har också varit en anledning att faktiskt få folk att förstå att i fotboll betyder en väldig massa för en väldig massa människor, och få saker betyder så mycket som den italienska fotbollen, och den har en given plats i mitt liv av biologiska skäl eftersom jag är halvitalienare, men den har ju också andra anledningar, och jag känner många människor i Sverige som inte har några biologiska band överhuvudtaget i Italien, som är minst lika mycket om inte mer italienare än vad jag är. Och det finns människor som är stöpta på ett sådant sätt, både känslomässigt, psykologiskt och mentalt. På alla sätt är de liksom stöpta i någon sorts sydländskt mall. Det är någonting som gör att när de kommer ner till Italien och tar en kopp kaffe så känner de sig att de är hemma där. Och den där känslan tycker jag är intressant, att folk som inte har band, liksom fysiskt biologiska band i Italien, fortfarande kan känna det. Och det märker man i Facebookgruppen som heter Calcio Amore, för enkelhetens skull. Där märker man det, att det är många människor som inte har band i Italien som ändå brinner för sitt lag, sin liga och sitt land och sådär. Och jag tycker att det är fantastiskt, jag tycker det är helt underbart, jag tycker det är så befriande och det är glädjande på alla sätt att visa att det är på det sättet. Kort bara om podden då, vi startade en Facebookgrupp som heter Calcio Amore. Vi har en kille som heter Patrik som är den som gör all grafik för er som har sett den, alla bilder, all layout, alla puffar. Facebookgruppen är ju täckt med bilder med små kort, nästan så här vackra kort digitala med information om varje lag, en underbar bild på stan, arenan, vem som tränar. Jag har lagt ut på Facebookgruppen, gå in och kolla, som vi har kallat Birros favoriter, så har Patrik fixat grafiken kring det, som jag har plockat ut spelare ur varje lag, det som jag tycker man ska titta på lite extra i varje lag. Vi har plockat ut små kort om information kring varje lag, och vi har även Birrofrågor där vi ställer lite frågor i grafisk form som ni gärna får gå in och surra på. Så tanken med det här är inte bara att jag ska sitta och göra en podcast som en miljard människor kommer att lyssna på, för det tror jag inte kommer att hända, utan jag vill att det ska vara en sorts rörelse. Man ska kunna gå in på Facebookgruppen utan att lyssna på podden, och man kan lyssna på podden utan att gå in på Facebookgruppen, ni fattar. Men jag brinner för att vara ett forum för Serie A. Det finns några sådana och de är duktiga och de är bra och de är fantastiska, men de är inte Calcio Amore. Så det är hit man går om man vill ha hela den här halvmaniska, superpassionerade drivet om vad Serie A egentligen handlar om. Jag gör den ihop med Oddsparen som jag tycker ni ska gå in och kolla på. Där skriver jag även kröniker, 2-3 stycken i veckan. Och det är en spelsportsajt som växer och där jag har varit under en tid. Och jag är dem evigt tacksamma för att de har, det är de som gav mig chansen att få jobba med fotboll igen. Det är för dem evigt tacksamma, och gå in och kolla på dem. Vi gör även det här ihop med Svenska Fans, och det är ju otroligt glädjande och hedrande att få ligga även på deras plattform med den här podcasten, eftersom Svenska Fans är ett utav Sveriges i särklass största forum när det gäller alla typer av fotboll från i stort sett alla delar av åtminstone Europa och även den italienska, och naturligtvis även av personliga skäl eftersom det var där jag började en gång i tiden för en 11 år sedan någonting, började skriva om fotboll. Då var det Svenska Fans jag började på innan jag sen blev värvad av Expressen och så småningom hamnade på TV4 med Club Calcio bland annat, för det som möjligen kommer ihåg det programmet som vi hade under några säsonger där med Jesper Husfeldt, va? Simon Bank, Martin Åslund, och efter ett tag så hamnade även Don Tomasso, va? Thomas Nordahl gled in där och körde Club Calcio. Vi hade även något som hette Late Night EM för det som var uppe sent på kvällarna under EM 2012 som gick i TV4. Så jag har jobbat mycket med fotboll där, skrivit mycket för Expressen, det var där jag var under längst tid, 5-6 år, och skrev väldigt mycket om italiensk fotboll, även internationell fotboll. Och sådär. Och sen så har jag då legat ner under en tid, under det sista halvåret, och året har det blommat upp igen, och nu då framförallt det här sista med Calcio Amore som vi har dragit igång bara för några veckor sedan egentligen. Så vi är ju, ja, ni hör ju hur taggad jag är liksom. Jag har inte ens druckit min kvällsespresso än när jag bandade där, så det kan ju sluta hur som helst alltså. Så är det. Det finns ett uttryck som jag tycker är intressant när det gäller skrivande eller kommunikation överhuvudtaget. Om det så är poesiskrivande eller om fotboll eller vad det är. Och det är när någon säger att nu är det så jobbigt eller underbart eller så att man inte kan sätta ord på det. Många människor hamnar i ett läge där man inte kan sätta ord på det man känner när det man känner blir för starkt. Och det är där en sån som jag kommer in. Och jag vill poängtera det för er som lyssnar noga nu, att det inte är speciellt viktigt att det är jag som gör det, eller att mitt yrke är viktigare än någon annans yrke, för så är det sannoliken inte. Men vad yrket, poet, författare, skribent eller vad det nu är för något, vad det handlar om för mig, det är att sätta ord på det som du känner men inte själv kan sätta ord på, eftersom du har andra saker att göra med ditt liv. Du kanske är driftig på att laga rör eller köra buss eller plugga eller vara civilekonom eller vad det nu är du har för drivkraft, och det är du bra på. Så när jag behöver hjälp med något i mitt liv med det du är bra på, då ringer jag dig. Och behöver du hjälp med att formulera, vad är det jag känner egentligen när jag ser slow motion bilder på Paolo Maldini sista match i Milan, eller när han en glidtackling av Javier Zanetti med 20 års mellanrum när han ser likadan ut. Förutom att det är någon form av homoerotisk kärlek som vi kan återkomma till något senare avsnitt möjligen, för den finns ju naturligtvis med, så kan man ju också konstatera att det är svårt ibland att sätta ord på allt det där. Och det är då jag kommer in och skriver och talar och säger att nej, men det kanske är ungefär så här. Och det är i den bästa av världar då för en sån som mig, det är att när du säger att precis så där är det, eller att ja, nej, men nu har du nästan fångat det jag kände. Det är vad jag vill att Calcio Amore ska vara också. En mötesplats, ett ställe där vi kan mötas, ett ställe där jag lyssnar lika mycket på er när ni skriver på Facebook och ni hör av er till mig som ni lyssnar på mig när jag sitter och tjafsar i den här micken. Jag vill också säga det, jag sa det innan också, men det kommer alltså komma gäster, fattar du eller? Det här är bara premiärprogram, det går inte att sitta och köra en podd 2 gånger i veckan själv. Inte ens jag orkar hålla det tempot. Och det skulle bli helt ointressant dessutom. Men det kommer bli spännande. Och samarbete med svenska fans är intressant av många anledningar. De har ju väldigt många duktiga skribenter på alla, i stort sett alla lag i Italien. Och tanken är ju att man ska bjuda in många av de där gästerna, så att de från de olika lagen kan komma och vara gäster och prata om sitt lag en viss vecka och sådär. Och då hoppas jag att om, jag menar, om Genoa, Inter, Milan kommer med sina gubbar och pratar, att inte bara folk från de klubbarna, supportrarna, lyssnar, utan även andra lagsupportrar lyssnar, framförallt nästan, så att man får liksom det perspektivet på det också. Det är vad jag brinner för. Min egen, bara kort då, bakgrund när det gäller arbetet med italiensk fotboll. Jag hade skrivit några enstaka krönikor under 06 för svenska fans, tror jag. Hade varit där och nosat, hade promenerat förbi dörren utan att öppna den, kan man säga. Seglat förbi fast inte sett att det stack upp en ö, ungefär så, och glidit vidare till nästa typ. Men sen såg jag, och det har jag sagt i något annat sammanhang möjligen eller skrivit om på Facebookgruppen, men det var i december 06, så har ju SVT alltid en VM-krönika. Inte varje december, men det är året av vårt VM. Och då var det någon Ekman eller något hette var efternamn som hade en krönika om det VM-et. Fantastiskt, otroligt grafiskt, snyggt ihopsatt och sådär. Men sen så kom man till semifinalen mot Tyskland, Italien match mot Tyskland i semifinal, och började snacka om att det var en fruktansvärt tråkig match. Han visade någon klipp där det var någon kamp om bollen vid någon sidlinje och de låg och fäktades med benen i någon jävla hög där. Och han konstaterade att det här var ju bedrövligt. Och sen så pratade han om VM-finalen som är fruktansvärt dålig, och att Frankrike höll på att ta över och att Italien var dåliga och att det var att Zidane blev skallad Materazzi som gjorde att Italien vann och att det var dödgräva fotboll mer eller mindre. Ungefär så. Och jag satt bara och kollade på tvn och blev skitförbannad helt enkelt. Jag tänkte, vad fan, vilken jävla planet kommer den gubben ifrån? Det här är ju inte den matchen jag har sett. Det är inte den VM-turneringen jag har sett. Italien-Tyskland var inte de bästa matcherna som spelades i VM. Vad fan är det frågan om här? Och då tänkte jag så här, eftersom jag är punkare i grund och botten, att om ingen annan gör det får väl jag göra det. Så då satte jag mig och skrev krönika till svenska fans. Och de tog in den, en arg sådan, och jag fick någon kontakt med SVT och det blev någon mejlväxling där i någon sätt, tror jag. Men sen så var jag fast och började skriva om italiensk fotboll på extremt regelbunden basis och upptäckte att det var bland det roligaste jag fått göra. Sen har jag gjort en massa andra grejer efter det. Jag fick väl någon form av hybris och skulle vara med överallt jämt och tycka och tänka om allt och möjligt och bli en samhälls- och politisk reporter och opinionsbildande journalistik, skriva fotboll, manspanel, göra webb-tv-program, bli programledare, var med i Let's Dance, jag vann på spåret. Jag gjorde, men du vet, det blir ju helt galet när jag bara rabblar upp det här. Och det här gjordes under några års kort intervall. Det helt sjuka här är ju också att jag gick från att jag slutade supa 2005, så att det här drog igång 2007, jag vann något pris 2007. När jag slutade dricka 2005 hade jag typ 300 000 kronofogdskulder, inte ens ett eget bankkort, jag hade ingen mobiltelefon, jag hade ingenting. 3 år senare hade jag ett aktiebolag som omsatte 2,5 miljoner. Fattar ni det? Det gick snabbt där, va? Och sen så nu har jag tappat alla de pengarna i sig. Men ändå, det gick väldigt fort där. Det hände en väldigt massa saker där. Men att få jobba med Jesper Husfeldt och Simon Bank och Martin Åslund och Thomas Nordahl och sitta på San Siro i kostym med alla headset och kommentera Milan-Inter inför TV4 på kväll. Det är liksom helt... Det enda jag kan tycka och sörja över nu, jag sörjer inte så mycket längre, men det är ingen synd om mig. Liksom. Jag har gnällt så fruktansvärt mycket i sociala medier på andra ställen genom åren. Och ibland har jag haft rätt, för ibland har de fan varit för jävliga mot mig. Men ibland har jag gnällt lite för mycket också. Alltså. Men alltså att få sitta och sända, vara med och få sända italiensk fotboll från San Siro, då är man ju liksom jävligt lyckligt lottad egentligen. Så Club Calcio var en fantastisk tid på många sätt. Men nu är vi här, nu är nu, det är 2018, och jag hade ungefär samma tanke som jag hade när jag såg den där VM-krönikan, att ja, fan, det brinner ju om Serie A, det är ju den coolaste ligan just nu, det händer så otroligt mycket spännande saker. Roma liksom gick till ett av fyra bästa lagen i Europa, Champions League. Juventus värvar, det är Ronaldo, det händer grejer, svenska på väg in, Olsen klar, och tänkte vi kan väl göra något, så tänkte nej, men det händer ju ingenting. Nej, men då startar jag väl en podcast och gör det själv, va? Fattar du? Och det gjorde jag ju, så gör jag det själv, det är underbart. Också extra glad samarbetet med svenska fans, eftersom det ger oss en otroligt stor plattform för oss att kunna nå ännu fler lyssnare. Så tacksam för det, och tacka svenska fans för det samarbetet. Och när det gäller också då sen, när de här stora ögonblicken som man har varit med om, de är alltid roliga. Jag skulle bara ta några sådana ändå. Ett av de största ögonblicken i mitt liv är när jag var 10 år gammal 1982 när Italien vann fotbolls-VM. För första gången, eller det var inte första gången, det var tredje gången, men i modern tid. De vann 34 och 1938 också. Sen vann de någon sorts märkligt EM där 68, va? I någon omspelsmatch mot dåvarande Tjeckoslovakien, tror jag det var. Men 1982, 10 år gammal, slår man i Västtyskland i finalen efter en fantastisk VM-turnering med den klassiska matchen 3-2 mot Brasilien, för er som kommer ihåg, eller åtminstone har sett på YouTube. Paolo Rossi gjorde 3 mål där. Och då var jag 10 år gammal, och det är fortfarande till denna dag en av de 5 lyckligaste stunderna i mitt liv. Jag glömmer aldrig, jag har varit med om mycket saker både innan men framförallt efter det, som jag inte har någon minne av överhuvudtaget, och det beror på många olika anledningar som vi kan spara till en annan podd, men ändå. Men den kvällen när vi hade vunnit VM 82, pappa gick runt och rökte på balkongen och drack rödvin och ringde sina släktingar i Italien, och jag kommer ihåg grannarna Bengtsson från det mögliga radhuset bredvid där i förorten i Angered kom och knackade på och gratulerade, och jag kommer ihåg att dagen efter på morgonen skulle vi åka till Italien i vår gula Golf, för vi bilade ner varje år. Ibland gick det, ibland bröt bilen ihop på autobahn och vi fick åka på andra sätt ner. Men vi tog den bilen och vi skulle åka på morgonen efter Italiens VM-guld, och jag och brorsan gick ner till Lövjärde centrum där och tog en GP. Men vi tog den inte, jag minns det så väl. Vi la några mynt på vad den kostade på tidningshögen där, och sen var det första sidan, mamma mia, vi är världsmästare. Det glömmer jag aldrig, alltså jag får rysningar, bara tänker på det fortfarande. Och sen så har jag då ägnat en väldigt massa år av mitt liv åt att dricka mig full och kasta små grappaglas i väggen på italienska föreningen i Gamlestan under 90-talet när Italien åkte ur. Ni som har följt det jag har gjort vet ju om den här fruktansvärda terrorn på straffar ute där under VM 90 och så. Men återigen då, 9 juli 2006 när Italien vinner VM, så badar man i ett ösregn i Göteborg i Poseidon i sina Italienkalsonger. Och det är fortfarande till denna dag, ihop med mina barns födsel och något pris eller någon bok jag gav ut eller vad det kan vara. Och någon kärlek när jag träffade Michaela som jag älskar så mycket nu, någon sånt, så är annars de här, alltså de viktigaste händelserna i mitt liv när Italien eller Roma 2001 när de vann ligan, det har med fotboll att göra, fattar du? Så viktigt är det, så det är ju ingenting man gör på en jävla kafferast, du vet, eller sätter sig och gör medan man har ägnat sig åt andra saker eller funderar på, ah, men jag tycker det här är viktigt med fotboll, det är så halvkul, jag går och kollar på någon match ibland, drar på mig, var jag har lagt min mössa någonstans, och den ligger in i garderoben, jag drar min halsduk och går. Nej, jag har halsduken med mig in i hjärtat jämt. Jag blir aldrig av med den här skiten. Det är passionlig drivkraft. Och det är också det här liksom, det grafiska när det gäller runt det italienska. Allt det här med liksom, jag vet, Jesper Husfeldt är ju apropå en av dem som jag pratade om innan. Där, en sån där svensk som egentligen är italienare i själ och hjärta. Liksom. Men han är också väldigt bra på det där att kunna beskriva vad det är med det grafiska, hur vackert det är, hur solen går upp på morgonen i torg i Siena till exempel, hur det låter när man hotellfönstret öppet, de här träskalsinerna på en liten gränd i rummen och gamla lamporna och murgröna som växer upp och man hör glada skratt och du vet, klackar mot kullerstenar och någon som äter citronglass och sådär nere vid baren. Fattar ni? Den här grejen med Italien, att man kan fånga den, att inte bara känna att det är någonting med Italien som, utan verkligen försöka sätta ord på exakt vad det är. Känslan när flygplanet landar på Roms flygplats, man öppnar och det är kvavt som fan som vanligt och öppnar och man möts av de här dofterna, ljuset, ljuden, det som fångar den så fort man bara går ner för trappan från flygplanet. Och den känslan behöver man inte vara halvitalierna för uppskatt, utan det är någonting med Italien som fångar en del av oss. Och vi är inte flest och vi är inte mest, men vi är bäst. Fattar du heller? Jag tror det. Vi har någonting som andra inte har. Så kan man i alla fall sammanfatta läget. Och det vill jag också att Calciamore ska kunna fånga. Och sen är det också det här alltså när man ser bilder på, jag har ju sett nu när Patrik som har jobbat mycket med det grafiska, med Calcio Amore, med bilderna, med de här, alltså tröjorna, Inters tröjor, Milans tröjor, Napoli, Roma, Lazio, alla de här, Parmas som är uppe, och kolla in Parma, ja, det är en, alltså det, fan, jag vet inte vad det som händer igen, det är bara klia överallt, du vet. Det finns någonting otroligt tilltal. Sen vet, alltså ingen av oss som följer Serie A är ju liksom omedvetna eller okunniga om vad det är som felar när det gäller Italien. Det är fortfarande en del stökiga arenor som ser ut som, du vet, när alla hej, kom och hjälp mig, gråtmatch i bulgariska C-ligan och sånt där. Det finns fortfarande en massa problem. Det är fortfarande lite publikmässigt ibland. TV-produktionerna kan sacka och det är inte riktigt FIFA 23 eller Premier League liksom. Och det är det inte. Men det finns någonting annat där. Det finns en själ som inte finns i någon annan liga. Framförallt så finns det en själ hos fler lag, hos fler supportrar i Italien än vad den finns i andra. Det finns andra ligor och andra länder som har några lag där det är, men inte lika många i en hel serie. Och när det gäller tifoverksamhet till exempel, bara en sån grej som koreografin runt på arenorna, runt matcherna, den är ju liksom, Italien är ju på något sätt hemlandet där, det är ju ingen, man har bara tifo heter det ju även i Sverige, och det säger ju det mesta. Jag kan säga så här att det finns inget vackrare kulturellt skådespel, om vi nu ska blanda in de jävla blåhåriga tanterna från Dramaten, och de ska här hänga med in i podden också, det finns inget vackrare, ingen vackrare kulturell upplevelse än att gå på ett Milano-derby en sen kväll mellan Milan och Inter, när San Siro nästan lyfter som ett rymdskepp med alla hela tifon och de här branta läktarna där de har klätt in i olika tifon från varsin kurva nord och syd. Alltså det är så jävla storslaget så att man fattar ut. Och även ett derby i Rom, derbyt i Genoa, Sicilien-derbyt. Matcherna med Fiorentina, Juventus. Men sen är ju jag också skadad. Och det här är också någonting som jag hoppas ska kunna ges utrymme i Calcio Amore. Det är liksom att jag ser hellre, du vet, Frosinone Genoa än jag ser ett City-derby. Och där är det möjligen så att jag skiljer mig. Och det får man väl göra då. Men den här podden och den här rörelsen som vi försöker skapa med Calcio Amore är tänkt att inkludera både de som kanske slår över och kollar på för att se Juventus med Ronaldo möta Olsen i Roma. Och de som älskar och ser fram emot att Genoa ska få möta Frosinone. Fattar du det? Så att en hel rörelse för alla oss som älskar Serie A och den italienska fotbollen. Så är det tänkt. Och för alla er som inte har sett det ännu så vill jag då rekommendera varmt. Gå in på Facebookgruppen Calcio Amore och lyssna på den. Eller lyssna på den, gå in och läs den. Följ, gå, bli gärna medlem, häng gärna med där och bli en del av rörelsen. Kom gärna med input, förslag på gäster. Vi har en del på väg in. Och vad ni tycker att man ska ta upp. Det finns även en möjlighet att swisha en 10 eller 2 till podden. Jag ska lägga upp det om man vill. Det är absolut inget måste. Man behöver inte bli arg för att den möjligheten finns. Om man inte kan eller vill göra det så kan man lyssna och följa med ändå. Det är ingen som kommer kolla den grejen. Det som gäller med det är att varenda krona kommer redovisas och varenda krona kommer att gå in i produktionen och i så fall generera att man möjligen skulle kunna ta sig till Italien under några dagar för att träffa folk och göra intervjuer under podden och så. Och då kommer pengarna, om det nu kommer in några, redovisas för krona. Och även de som vill ha sina namn nämnda som har sponsrat kommer att få göra det. Så det är det på det hela, hur vi har tänkt oss det hela. Jag är oändligt tacksam över att det är igång. Vid den här första halvleken som är snart till ända här. Men misströsta inte, du kan gå ut, jag ska gå ut och andas och dricka ett glas vatten. Och ta mig en snabb espresso faktiskt. Och sen så ska jag komma tillbaks i andra halvlek som börjar alldeles direkt efter den här första. Fattar du? Det är ingen uppdelat avsnitt och skit nu, utan det är halvlekar bara. Så gå ut och dricka ett glas vatten, ta en kort paus, ta en extremt snabb löprunda på 35 sekunder, knacka på grannen och öppna inte, utan öppna, knacka och spring in igen möjligen. Fattar du? Du hinner inte med så jävla mycket. För andra halvlek tänkte jag att vi skulle gå in på de mer konkreta grejerna, lämna byråköret lite grann och så går vi in och kollar på Serie A som den kommer att se ut inför den här säsongen. Alla lag, nykomlingar, nyförvärv och spelarförluster och allt sånt där för varje lag i lugn och saklig takt. Fattar du eller? Tack för att du är med. Nu är vi igång. Drick ett glas vatten eller vad du nu än vill så ska jag gå ut och ta mig en snabb espresso så är vi tillbaka i andra halvleken alldeles strax för att koncentrera oss på den här säsongen Serie A. Och så vill jag återigen innan den här mikroskopiska halvtidspausen kommer hälsa just dig som lyssnar enormt varmt välkommen till Calcio Amore. Jag är både stolt och glad över att du är med och gör det här tillsammans med mig. Okej, kort paus nu. Sen så är vi tillbaka i andra halvlek med totalt fokus på alla lag i Serie A. Efter en kort paus är vi då tillbaka till andra halvlek av första programmet av Calcio Amore. Jag heter fortfarande Marcus Francesco Totti Birro och jag tänkte till denna andra halvlek att vi skulle ta och gå igenom så mycket som man vid denna tidpunkt när detta bandas, som är då sent lördag kväll den 11 augusti. Vad vi har i någon form av silly season och rykten och övergångar och spelarförluster och allt sånt där. Jag tänkte att vi skulle ta det lite lag för lag. Men vi börjar ju med de väldigt uppenbara, tydliga värvningarna som alla vet. Vi behöver inte vara så väldigt långrandiga kring det just det här premiäravsnittet. Vi kommer ju komma in på det, vad det lider under säsongen i programmen. Såklart, men Cristiano Ronaldo till Juventus är naturligtvis något av det mäktigaste som har hänt i fotbollstransfervärlden på bra länge. Alltså. Och då behöver man inte ens vara Serie A-nörd eller totalt insnöad på italiensk fotboll för att tycka. Det är ju något helt galet den här värvningen. Alltså. Att den kommer så tajt också in på då, ett fantastiskt facit som man hade i slutet av Real Madrid. I var någon intervju jag läste i någon italiensk tidning att det fanns med i beslutet, det som hände under semifinalsmötet var det väl, va? Eller möjligen kvartsfinalerna i mellan Juventus och Real Madrid när han gör det där fantastiska målet på borta på Turin och Juventus-publiken applåderar honom. Det värmde hans hjärta och sen är det också intressant att se, lyssna till hur Juventus har arbetat målmedvetet. Redan för 5 år sedan så sa ju presidenten där att om 5 år kommer vi kunna värva en spelare som...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Exempelvis Cristiano Ronaldo. Och det där har följt med honom under åren. Sen har det ju liksom, det som är sjuka med det är ju att vi kollar då på, och folk försöker liksom hålla det emot honom. Okej, ska vi verkligen ha Cristiano Ronaldo om 5 år? Eller den typen av spelare? Nu har det gått exakt 5 år, han sa det, och Juventus har Cristiano Ronaldo. Det är egentligen inte det intressanta, att de värvade den gubben de sa att de skulle kunna värva för 5 år sedan. Det intressanta när det gäller Juventus är ju alla de åren som gått sedan dess under de här 5 åren. Vad är det man har gjort? Man har gått till Champions League-final 2 gånger, va? Nära att gå igenom den här makalösa returmatchen i Madrid mot Real. Men man har ju framförallt vunnit både ligan och italienska kuppen i stort sett varenda år där, de där åren som man inte har köpt Cristiano Ronaldo. Nu kommer han, det är ju helt galet på alla sätt och vis. Vi återkommer till det, vi går igenom lagen lag för lag i bokstavsordning inför den här omgången då, som, eller inför den första omgången som drar igång här om en vecka ungefär. Det kommer komma ett nytt avsnitt precis inför matcherna. Då går vi igenom matcherna i första omgången och ger lite mer perspektiv. Det händer ju saker på transfermarknaden fortfarande i Italien. Det senaste under kvällen när detta bandas är ju att Albin Ekdal sägs vara mer eller mindre klar för Sampdoria. Inte helt och hållet, men det är uppgifter via Twitter och Totosport och Sportbladet som refererar att det är åtminstone extremt nära. Sen ska man också säga att under kvällen här på lördagen så har Milan lånat ut den portugisiska landslagsanfallaren André Silva till Sevilla i Spanien. Och dessutom så har Milan brytit med Antonelli som värvas av Empoli. Det är det senaste där. Och sen så finns det också då att Favilli går till Genoa från Juventus. Det blir väl lite för mycket där. Det är de senaste grejerna som bara liksom ligger i någon form av pipeline under lördagskvällen, så jag vill bara ha sagt det. Vi återkommer till de här ryktena som hela tiden kommer, och inte bara rykten utan bekräftade övergångar också. Det händer ju hela tiden, transferfönstret stänger ju senare när det gäller Sydeuropa. Ska bli intressant att se när då det här har satt sig. Det är länge sedan nu, när för er som är något äldre eller åtminstone har en form av... Jag tycker det är skönt, en grej som är skön med att bli äldre, det är mycket som är jobbigt med att bli äldre. Men en skön grej är det att man kan sätta saker och ting i historiskt perspektiv och man får lite... Ja, man får en sorts vindlande vacker korridor bakom sig av minnen, av upplevelser, av erfarenhet, av känslor och av kärlek i mångt och mycket också. Jag minns till exempel på den tiden när de italienska lagen bara hade tre spelare, inte bara italienska lagen utan utomlands innan Bosman. När man fick ha tre utländska spelare på plan samtidigt, vilket gjorde att klubbarna riktade in sig på olika typer av länder för att värva de här tre spelarna. För att det var ju viktigt att de var samkörda på lite olika sätt. Tyskland, eller Inter, hade ju tyskar bland annat, och Bremen, Rummenigge och Matteus, va? Och Milan hade ju då holländarna, Schulit, Van Basten, Rijkaard och sådär. Den tiden är ju så länge förbi, så att nu kan man ju värva och köpa och ha sig på alla möjliga sätt och vis. Och Inter är ju en klubb som har det i sitt namn till och med att ha många spelare ifrån resten av världen och sådär. Så det kommer ju hända en hel del grejer om, och det har säkert hänt från det jag bandar detta tills du lyssnar på det här. Men det där är ju den nya mediala ordningen. Förr i tiden så hände det något och sen hände det något, sen hände det ingenting på tre dagar och sen fick man reda på att det hade hänt något för tre dagar sedan. Den mediala utvecklingen har ju gått rasande hela fort för oss som var med och fick vänta. Ibland var det så när det var någon kvällsmatch, så hade man hoppat, du vet, man hade Göteborgsposten, man bodde i Göteborg, att morgontidningen hade fått med kvällsresultatet från matchen kvällen innan. Slutade den för sent så hade tryckpressarna gått igång, så då missar man hur det hade gått i den här matchen. Och då fick man gå och köpa kvällstidningen som kom lite senare för att ta reda på hur det hade gått, eller lyssna på någon radiosändning och de 10 sekunderna sport som var fjärde timme ungefär. Det är annorlunda nu då. Och då tänkte jag att vi skulle komma igång med att börja gå igenom Serie A lag för lag. Vi börjar med Atalanta. Jag hoppas också att ni har haft chans att komma in på Facebook, att gå in på Facebookgruppen Calcio Amore och bli medlem där för att ta del av Patricks fantastiska grafik kring de olika lagen, de olika städerna. Vi har något som heter Birros favoriter, Birros frågor, där vi ställer lite frågor som jag hoppas att en hel del av er svarar på. Vi har ju, när detta bandas, närmare 500 medlemmar bara på några dagar, knappt en vecka har vi kört. Och det har gått fantastiskt bra, väldigt tacksam, ödmjuk och glad för det. Jag vill ta chansen igen att säga det. Men gå in och kolla på grafiken där. Om ni vill lära er lite mer om varje lag och lite grann om varje stad och vilka spelare som spelar var. Sådär. Atalanta då naturligtvis, Bergamo va? Som fick någon form av medialt nästan halvsvenskt uppsving, inte bara i samband med Glenn Strömberg utan i samband med Ryanair faktiskt, när de började flyga de här billighetsflygen för en 10-12 år sedan, när man plötsligt fick råd att åka till Milano och Italien lite annat, och landade man ju i Bergamo där, du är på flygplatsen utanför där. Fin stad, karg stad, cool stad, framförallt om man tar linbanan upp ovanför där i Città Alta, en bit ovanför stan där, så kan man få det riktigt trevligt. Och har ju ett lag som är fantastiskt roligt att kolla på nästan alltid. Framförallt Gomez då, som är någon form av formbärare där såklart. Han är kvar. Iličić också, fantastiskt duktig. Berisha i mål, Sverigebekanting. Spelat i Lazio tidigare också. Kastanj, Freuler. Och sen så har man några nya. Zapata, ny på anfallsposition bredvid Gomez. Kan bli intressant. Kommer från Sampdoria inför säsongen. Och sen har man naturligtvis också då Pasalic, ny. Och Räcka, ny. Som jag tror kan bli Pasalic, som kommer från Chelsea. Fick vi inte spela så överdrivet mycket där va, men kommer att kunna göra det riktigt bra i ett lag som Atalanta som har en fantastisk ungdomsakademi, för någon som vet, många spelare som har blivit fostrade och kommit fram där, Inzaghi någon av dem. Och i ett lag som ligger oftast, ligger ju nära Milano framförallt, så det är ju oftast täta matcher mot Milano-lagen där, nästan derby när de möter Milan eller Inter. Men de har en fantastiskt bra klack, de har bra stöd på hemmaplan och de är, ligger oftast precis lite grann under den absoluta toppen i serien. Ska bli intressant att se hur långt de går. Har tappat några då, Cristante framförallt kanske till Roma, Rizzo, Bologna, Agazzi, Livorno. Så att man har även tappat en del, men... tränas ju utav den goda Gasperini som ju till och med var tal om att bli Italiens förbundskapten ett tag. Så att det är en habil klubb, det är ingen stor klubb, men det är en klubb med ambitioner och det är en klubb som absolut är kapabla till att slåss om att åtminstone få kvala till Europa League. Vi tar oss vidare från detta Atalanta till då Bologna va, arkadernas stad. Det gillar man ju. Staden som också är känd för att vara... regnar mycket i Bologna, men kallas också för den feta, den röda och den lärda staden. Och den feta staden för att görs god mat. Alla ni som har ätit spaghetti bolognese kan ju lista ut varifrån det kommer. Också den röda staden eftersom man röstar rött politiskt i Bologna med omnejd. Och den lärda staden därför att det finns ett uråldigt, gammalt, duktigt och välutmerat universitet på plats i Bologna. Det som är intressant med Bologna nu är ju då att Simone Inzaghis bror, va? Istället brukar det vara tvärtom. Det är alltid Filippo Inzaghis bror som fick vara Simone Inzaghi. När det gäller tränargrejen så har ju den lite yngre brodern Inzaghi gjort det bra med Lazio. Men nu har han storebror Filippo, Pippo Inzaghi, tränar Bologna. Och det ska bli otroligt intressant att se. Han var ju i Milan ett tag, gick väl så där. Och nu är han ju då tillbaka i Bologna. Eller tillbaka, men han är tillbaka i tränarbänken just på Bologna. I Bologna. Otroligt bra. De har satsat stort nytt, har halva laget nytt i stort sett. Skorupski, ny målvakt. Pass, backlinje. Längst fram Santander, Falcinelli. Sen har man även Giggs och Mattiello som nya. Som går rakt in, enligt Corriere dello Sport. Går rakt in i någon startelva i Bologna, de här fem nya spelarna. Så Skorupski som man då köpte från Roma för övrigt. Giggs från Ajax. Intressant det nyförvärvet. Man har även Petkovic från Verona. Santander från Köpenhamn för övrigt. Och sen har man även tappat en del. Ferrari till Sampdoria, Mirante till Roma. Man bytte lite den där. Di Francesco går till Sassuolo. Och sen så har man ju då en del andra spelare där. Men Bologna ser bra ut. Ser spännande ut. Ska bli också väldigt kul att se exakt hur mycket Filippo Inzaghi kan sätta sin prägel på det där laget. Det ska bli häftigt att följa den grejen. Cagliari sen. Sardinien, naturligtvis, det vet ju alla, tränas ju av Maran, kör en 4-3-1-2, håller sig med tre nya spelare. Serna går in, den rutinerade som back där, kommer in från Shakhtar på avslutat kontrakt, kommer in, kostar inte så vansinnigt mycket då kan man tänka. Har även Cherry från Juventus, Lombardi, anfallsspelare från Juventus som inte platsat där, går in. Men kanske inte går in i startelvan. Enligt Corriere så går ju då Castro och Bradaric in direkt på startplats för Cagliari. Som ju kör med ett, framförallt Kosso som har slutat spela inför den här säsongen. Utan de är namnkunniga där. Cagliari var ju för övrigt både Davide Astoris gamla klubb som gick bort tragiskt här i våras. Och även Albin Ekdal vann. Har ju spelat i Cagliari, även Zola för oss som fortfarande har då det historiska perspektivet. Kör ju längst fram med en så kallad 1-2 där med Lonita och sen har man Pavoletti och Farias längst fram. Tränas ju då av Maran som sagt. Se lite, jag tror att de kommer få det tufft i år Cagliari. De kommer att få kämpa om att undvika att åka ur. Det gör de nästan varje år, men den här gången så ser det riktigt... Det ser tufft ut för dem. Man har tappat Castan till Roma. Han har ju varit där. Och man har inte riktigt fått ihop det. Jag har även kämpat med en dålig ekonomi. Så att jag tror de kommer få det tufft. Våra goda öar. Sardinien som för övrigt är ett ställe jag aldrig varit på. Så att det finns ju kvar att göra. Sen har vi de flygande åsnerna då. Gillar man ju Kevo som inte har någon ny spelare som går in direkt i startelvan. Man har köpt på sig en del Rodriguez från Empoli. Man har köpt Stepinski från Nantes i Frankrike, va? Och man har köpt en del andra, Floro Flores, den gamla hjälten där från Bari kommer in, gillar man ju. Men man har inte det, så enligt Corriere går någon direkt in, tränas jag Danna, Kevo Aldoro som är alltså det andra laget i Verona kan man säga. Eller det första laget eftersom man är det enda laget i Verona som numera spelar i Serie A. Har ju Sorrentino, den gamla gråhåriga räven längst bak, va. Kör sen Jarosinski, Bani, Tomovic och Cacciatore. Cacciatore är bra där alltså. Rigoni sen på mitten gillar man ju. Radonovic, Hettemaj är bra, va? Albanen där, va. Och sen har man Jacquerini, Stepinski, Birsa längst fram. Ett ovanligt bra och slagkraftigt lag. Jag tror att Kevo kommer med all enkelhet. Och det här får ni ju käka. Kommer ni ju få liksom, du vet, skicka hattar i olivolja till mig efter och sen. Men jag tror att Kevo kommer klara sig alldeles utmärkt. Om man kommer ligga på åtminstone som sämst i mitten, kanske till och med ännu bättre med det där laget. Särskilt om man får igång den här Birsa som har ju kvaliteter som känns som att han aldrig riktigt får ut dem till 100%. Sen tar vi oss upp till Toskana, man vackra Toskana där, vet du, med Andrea Zoli som tränar Empoli. Stökig stad Empoli, alltså. Herregud, det är en stökig stad, alltså. Skulle kunna dra en del skrämmande minnen därifrån, men det låter vi ju bli. Har köpt på sig ett gäng spelare då. Inga sådana här supernamnkunniga kanske. Bitante från Carpi, det gillar man ju. Romagnoli från Bologna. Och sen så har man även en del andra spelare. Rasmussen kommer från Rosenborg, det gillar man ju. norrman där från norska Rosenborg går in. Däremot så är det väl ingen som går in direkt. Har ju inga namnkunniga spelare sådär. Direkt Empoli, Lagomina går in som ny, sägs det här. Marcianic går in i backlinjen som ny. Annars har man Pascal, Maletta, Di Lorenzo, Krunic och Brigi framförallt i Empoli. Som naturligtvis kommer få kriga om att försöka undvika att ramla ner till Serie B igen. Sen har vi ett intressant lag. Allt intressant. Fiorentina från staden Florens som många svenskar har med all rätt ett varmt hjärta och en varm blick och en varm tanke till. Fantastiskt stad på alla sätt och vis. Otroligt vackert lag på många sätt. Råkade ju som de flesta då vet ut för detta med att David Astori hastigt gick bort under en natt när de skulle spela bortamatch mot Udinese tror jag det var. Och det ställde ju hela stora delar av fotbollsvärlden i en form av skymningszon under flera veckors tid. Det var plågsamt på otroligt många sätt. Och jag vet att jag pratade om det i den podden jag hade tidigare, om när det hände. Att de här spelarna, jag har aldrig träffat David Astori. Jag har träffat folk som har träffat honom, som kunde bra mycket mer än jag om honom, som sa en massa fina saker om honom redan när han levde. Men det kom, alltså för oss som följer en liga intensivt, ett lag väldigt nära, läser om dem, ser dem på tv flera gånger i veckan, vill följa med sociala medier, men ni vet allt det där. Vi får ju en sorts relation till de här människorna, alldeles oavsett om vi känner dem eller inte, eller har träffat dem eller inte, så har vi en relation till dem och de betyder mycket för oss eftersom de är en sorts ställföreträdande ambassadörer för oss. Framförallt om de spelar i lag som då våra hjärtat är pansatta i. Så det var ju, det präglade, och det kommer att prägla Florens och Fiorentina under lång tid. Men jag tror att är det något som italienare är bra på, om man får uttrycka sig på det sättet, så är det att inte bara direkt när det har hänt minnas den personen som har gått bort, utan över tid faktiskt sätta dem i perspektiv. Det är bara att titta på Gaetano Scirea, världsmästare 82, stor ikon i Juventus, gick bort 1989 tror jag det var, i en bilolycka medan han scoutade något lag i Polen eller vad det var. Och det finns ju fortfarande en kurva Scirea när Fabio Grosso, Grande Grosso, kom till Juventus, så var det hans änka som lånade ut nummer 60 Grosso och sånt där. Och då har det nästan gått 30 år sedan Scirea gick bort. Jag tror att hans son jobbar med att analysera nu för Juventus. Om ni inte har sett den här Netflix-serien som går om Juventus, tycker ni ska gå in och göra det efter det här avsnittet. Så Fiorentina kommer ju från en oförglömlig säsong på ett väldigt tragiskt sätt. Man har Pioli som tränare, gift med en svenska tror jag va? Fantastiskt sympatisk och otroligt duktig förbundskapten. Jag hade gärna sett honom som förbundskapten i Italien, men nu är han ju tränare för Fiorentina. Man har köpt Lafont som målvakt längst bak. Annars har man ju Milenkovic, Petzella, Hugo och Biragi längst bort. Benassi, Vertò, Dabo. Och sen har man ju då Chiesa som många hoppas på mycket i Italien. Simeone och nya Mirallas där i Florens för Fiorentina. Ett lag som det är väldigt lätt att tycka väldigt mycket om. Så jag tror att de kan vara med och slåss med en Europa League-plats. Kanske till och med högre om de får ordning på sina saker. Sen har vi en nykomling, det gillar man ju. Frosinone bara med tränare Longo kliver in. Och de har ju bunkrat upp med 5 nya man bara som går direkt in i startelvan här. Man har ju Alfredsson för övrigt, islänningen där. Som spelat både Udinese och Liverona och lite andra sköna lag va? Han kommer ju nu då och dundrar direkt in i den här startelvan. Och det känns ju spännande på många sätt. Han kommer från Udinese nu, ja. Och sen har man ju bland annat då Sportiello i mål. Och Perisha längst fram, va? Molinaro är med också där i Frosinone. Kommer naturligtvis att få kriga stenhårt om att försöka undvika att åka ur. Frågan är ju bara om man kommer lyckas med det. Det beror lite grann på på en jävla massa saker. Men jag tror att oavsett så kommer man ligga i botten. Men kan vara så att om man får bättre ordning på, ofta ser det med nykomlingarna som går upp från Serie B till Serie A i Italien, att man tänker så här, de första 2-3 matcherna är hysteriskt viktiga, bara vi får en bra start. Men det är många lag som kommer upp från Serie B till Serie A som får en bra start och ändå åker ur. Jag tror att det handlar om att vara iskalla i början, inte få panik, inte få, om man får stryk mot, du vet, får det tufft i början, att man inte tappar det, inte släpper efter utan försöker hålla i det och kanske köpa på någon ny spelare om det finns möjlighet och sen kriga sista månaderna för att klara sig kvar istället för tvärtom. Vi får se hur det går. Kul med Frosinone ändå i Serie A. Vi kommer återkomma till det. Jag bara säger det kort nu när vi går igenom lagen så här, att det kommer komma 1000 tillfällen, och ett av de tillfällena av dessa 1000 kommer i nästa avsnitt, som är då inför premiärsomgången, då vi kommer grotta ner oss lite mer om vad det är för lag och vilka städer de kommer från och vilka match, vilka det är som möts. När vi går igenom match för match under första omgången, så kommer vi gå igenom de olika lokala delarna i Italien. Vi kommer gå igenom vilka rivaliteter som finns utifrån matchschemat, istället för att sitta här och prata den då kommer därifrån och när de möter dem så kommer det och det hända, utan vi går igenom det när matcherna väl spelas under säsongen, så att vi tar det omgång för omgång när vi väl drar igång. Det här är bara en hastig genomgång av de olika lagen. Ballardini, vår skallige solglasögonprydde man där, tränar Genoa va, som var, har jag sett i Facebookgruppen Calcio Amore, gå in där och bli medlem nu, var en av de tröjorna som många tycker om. Vi la ut den, vilken som var seriös bland de snyggaste tröjorna eller vilken tröja som var snyggast helt enkelt, och Genoa kom högt upp. Slagna bara av en klubb faktiskt, Parma nämligen, som har ett fruktansvärt snyggt matchställ i år. Vi återkommer till den grejen där alltså. Genoa har köpt på sig rätt mycket nytt. Marchetti, målvakt som stod i VM för några år sedan för Italien, 2010 va? Kommer från Lazio. Går dit, Crescito från Zenit, kommer tillbaka till italiensk fotboll, går rakt in i startelvan naturligtvis, duktig spelare, haft det tufft i Ryssland, haft det tufft under hela sitt liv, olika anledningar, vi kan komma tillbaka till det vid ett annat tillfälle. Sen har man ju då Romolova, och man har Sandro Laxalt som jag valde som favoritspelare i Genoa i den här grafiska serien som vi kör på Facebook-sidan och på Twitter. Otroligt bra, känns som man kan få ut mer av Laxalt, spelade ju inte tidigare, nu i Genoa då, sen ett tag tillbaks nu. Pandev också, den gamla Lazio-gubben där, han slutar ju aldrig spela fotbollen även, alltså han kör på ett tag till. Genoa som med Ballardini har alla förutsättningar att bli minst ett mittenlag, kanske till och med bättre än så om man får ordning på nyförvärven, och Marchetti får en sjuk hela säsong där. Så det kan bli spännande där. Sen har vi Internationale va, med alla svår gamla Roma-ikon Spalletti där. Inte min favoritgubbe, behöver inte gå in på nu. De kör 4-2-3-1 i en Spalletti-modell. Man har ju Handanovic, en av världens bästa målvakter längst bak. Asamoah nu kommer in från Juve va? Han kommer för att kontraktet tog slut där, så att han hamnar inte istället. Skriniar också med i Inter, otroligt duktig back. Sen känns som att han, shit vad bra han är. Och sen har vi De Vrij då, och sen har vi Vrasico. De två som går direkt in där kan man säga. Brozovic också. Och sen har vi då naturligtvis Icardi. Icardi som vann skytteligan ihop med Immobile förra säsongen, men inte ens blev uttagen i Argentinas VM-lag. Jag sa det någonstans vid något tillfälle under VM. Det skulle vara kul att ha en private camera på den gubben medan han silas ande mellan tårna och se Argentina åka ur VM. Och det gjorde de ju. Icardi är fantastiskt bra, otroligt nyttig och duktig spelare, lagkapten för sitt Inter, Perisic bakom, Nangolan då från Roma, och det är ju ett helt hysteriskt jävla värvning där alltså. Svider rejält för oss som håller på Roma, kanske var att han var lite för stökig för ordning och reda pojken Di Francesco där. Politano också ny, så de kör en fyra nya in, inte ovanligt när det gäller Inter att de byter rätt friskt, men de kommer bli slagkraftiga, inte kommer bli ett av lagen som slåss om ligatiteln i år. Det är ingen snack om saken, de är bland de 3-4 bästa när det här ska summeras tror jag. Sen har vi nästa lag då, tränare av Allegri, vi kan kalla dem Juventus för det heter de nämligen. Och där har ju då skett ett tronskifte. Alla ni som såg för ett år sedan drygt när Francesco Totti slutade, själv satt jag i soffan hemma i Stockholm och grät som ett barn i 1,5 timme. Jag vet att det var en del av er som var på plats och såg det, och ni har varit med om något oförglömligt. Och det var nästan lika vackert när Buffon i våras tackades av efter en fullständigt remarkabel säsong. Alltså en karriär, ett liv, en kärleksrelation med detta Juventus. Som man gick till efter att, och det är återigen att sätta det i det historiska perspektivet. Jag satt hemma hos min farsa i början av 90-talet när han gjorde den här berömda matchen för Parma. Han var väl typ 12 eller något. 17-18 kanske, och kom in mot Milan och spikade igen och gjorde några helt sinnessjuka räddningar, och där startade hans karriär. Den är fortfarande inte slutet som alla vet, han spelar ju PSG. Men den italienska sessionen är över och hans bana i Juventus då. Nu är det Chesney istället som tar över där. Och återigen, kolla på Netflix-dokumentären om Juventus där Chesney pratar mycket om det här med att ta över efter en sån ikon som Buffon. Det är ju naturligtvis omöjligt, men som man säger, jag kan inte bli en ny Buffon, men jag kan bli en väldigt bra Chesney. Och det, han har en del att träna på då, om han ska bli. Han kan vara lite, ja, han har ju stått i Roma, vi lämnar den grejen. Vi håller oss till backlinjen, där har vi Sandro Chiellini Bonucci igen. Och det gillar man ju. Bonucci som alltså då går tillbaka till Milan, eller förlåt, till Juventus från Milan. Och om det kan man inte säga så mycket mer än att det är otroligt fascinerande att se just hur italienska försvarsspelare bygger varann. pratade i en annan podd som heter Studio Allsvenskan med Sundsvalls målvakt William Eskelinen om det där, hur de själva hade sett en match mot Tottenham, tror jag var, för Juventus gjorde, när Chiellini och Buffon och Barzagli då, som slutat nu, hjälpte till att rädda och sen firade som om de hade gjort mål fast man hade avverkt ett mål, och hur de då sa att det här ska vi försöka ta efter i våra försvarsspel under matcherna i Allsvenskan och sådär. Bonucci är naturligtvis en världsback, otroligt bra, men hur mycket han gick ner i kvalitet när han inte hade Chiellini bredvid sig och Buffon bakom sig. Nu är han tillbaka för Juventus och nu är det upp till bevis. Och nu hoppas man att han kan göra att de gör varandra lika bra där. Det där är intressant. Det ska bli fantastiskt kul att se hur bra Juventus backlinje kan bli nu när då Bonucci är tillbaka. Det var inte det att de var dåliga förra säsongen direkt. Man har ju även köpt Douglas Costa från Bayern, va? Emre Can från Liverpool. Och så då Bonucci då kommer från Milan. Perin också går in som andra målvakt, får man utgå ifrån, då kommer från Genoa. Också otroligt bra landslagsmålvakt. Och så har man ju då såklart Cristiano Ronaldo, som går in naturligtvis direkt där och ställer sig i mitten mellan Costa och Dybala. Och bakom sig har man då Can och Pjanic och Matuidi förslagsvis som startelva. Det är ju alla som vet det där vad som gäller när det gäller Ronaldo till Juve. Vad man tappar är ju Buffon då. Lichtsteiner till Arsenal kan bli mer kostbar samt än vad man kan tro. Lichtsteiner är en fantastisk fotbollsspelare. Alla hatar honom bara för att de inte spelar i hans lag. Men han är otroligt nyttig. Asamoah gick ut i Inter som sagt. Annars har man faktiskt inte tappat sådär överdrivet mycket spelare som spelades egentligen. Det är egentligen bara Lichtsteiner och Asamoah som man har gjort. Och Buffon då. Så att Juventus blir naturligtvis återigen den största, alltså laget att slå helt enkelt, som man säger. Där har vi gått igenom hälften, vi tar oss vidare till Lazio som har lite en hyfsat låg profil men har ju ett bra lag och har ju då som sagt Simone Inzaghi, va? Filippos brorsa där, har ju Acerbi som mittback, kan gå in direkt där. Otroligt duktig spelare och kan passa in väldigt bra i det här bygget. Annars så har man ju Strakosha mål, otroligt duktig, men något hyfsat skakiga mellanrum. Luis Felipe, Radu, Parolo, italiensk landslagsman på mitten, Lulic, Immobile, Luis Alberto. Det är ett fantastiskt jävla lag de har, Lazio. Lyckas ofta, får ofta en dipp en bit in på vårsäsong, eller förlåt, en bit in mot slutet av säsongen när de brukar tappa en del, Lazio, men kommer naturligtvis vara med och slåss bland dem 5-6 bästa lagen i den där ligan, i den här serien. I detta år, fattar du det? Då går vi in på Milan som är tränas av Gennaro Gattuso, som kan vara en av de skönaste människor jag aldrig har träffat, men som jag önskar att jag hade träffat. Fan, jag älskar den gubben alltså. Världsmästare 06. Jag vet inte. Jag bara älskar Kahn. Jag orkar inte. Vi tar en annan gång, annars kommer jag aldrig därifrån. Han kör sitt 4-3-3, va? Donnarumma i mål, som fortfarande gör en del tabbar, men ändå räknas som Italiens bästa målvakt just nu, etta i landslaget. Har inte köpt på sig så mycket, men man har ju Higuain som man har fått från Juventus, skulle jag säga. Och sen så har man ju då, alltså Higuain i Milan är fan riktigt bra. Riktigt bra värvning. Han kommer vara så taggad, han kommer vara... Jag tror att han passar väldigt bra i den här klubben. Jag tror klubben är bra för honom. Det kan bli fint på alla sätt och vis. De här Biglia, Kessié, Bonaventura och Rodriguez, Romagnoli, Caldara längst också där bak. Otroligt duktig fotbollsspelare i backen där. Från Juventus står ju det här bytet som kommer tillsammans med Higuain, så när Bonucci gick åt andra hållet. Ska bli intressant att se vad Milan... Många pratar ju där om Milan som den stora gamla klubben, om man vill se dem det, och du vet, man tycker det är jobbigt när det går dåligt för dem och vad händer med stora gamla fina Milan och sådär. Men det tar tid att bygga och det är fortfarande en av världens mest anrika klubbar och de är värda all respekt, inte bara för vad de gjort utan för vad de försöker bygga också. Så ska vi intressant att se och följa Gattusos Milan under den här säsongen. Älskar Gattuso alltså. Sen har vi Napoli som har gjort några nyförvärv, men det viktigaste är ju naturligtvis på bänken, Carlo Ancelotti. Så det är intressant att se vad den kyliga strategen kan göra i en sån het fotbollsstad som Neapel. Jag tror att det är en av de bästa värvningarna i italiensk fotboll på väldigt länge, att Carlo Ancelotti hamnar i Napoli. Att han inte hamnar i landslaget tycker jag var synd, men nu är han i Napoli och det är ännu värre för honom. Man har också Fabian och Meret som målvakt. Annars är det samma gamla gäng där. Mertens, Hamsik, Insigne, Milik som man hoppas kan börja få vara skadefri ett tag och kan börja leverera lite. Hysha är duktig, albanen där på backlinjen upp och ner. Koulibaly också och Albiol och alla. Det är ett bra lag, Napoli. Ser ungefär ut som förra året. Men den stora skillnaden är ju då Ancelotti. Nu är det ju så att Sarri som tränare, de är ju inte någon dålig tränare heller. Det är ju Chelsea som alla vet nu. Men jag tror att Ancelotti har ett annat typ av tänk än vad Sarri har. Och frågan är om man kan vrida på några små grejer för att få det här leverera. Framförallt psykologiskt håller under en del tuffa bortamatcher under säsongen också. Annars är det ju ett offensivt, fantastiskt Napoli att kolla. Förra säsongen var de ju helt grymt underhållande att kolla på varenda match. Alltså. Så det ska bli kul att se hur mycket Ancelotti kan fortsätta få dem att spela underhållande, men kanske till och med också få dem att plocka lite fler poäng och bli något mer cyniska. Parma sen då, det gillar man ju. Många som är på gruppen som har Parma som ett av sina favoritlag, och det tycker man ju är roligt. Bruno Alves, den gamle gubben där, vacklade raka vägen in där på ett skönt sätt. Otroligt skön värvning. Från Rangers kommer han, Bruno Alves. Han bara går rakt in där nu i backlinjen. Ihop med Gobbi, bland annat, också ny. Rigoni också ny där, och så Sepi i mål. Parma som ju har haft ekonomiska bekymmer kommer starta med en del minuspoäng också, värt att notera. Glöm inte det, de kommer starta med en del minuspoäng för säsongen. Eller när säsongen börjar har man minuspoäng helt enkelt. Inte så många dock tror jag, men man har några. Och det kommer ju bli tufft för dem naturligtvis, men jag tror att de kommer klara sig kvar. De har en historik, de vet om hur man gör, de har åkt upp och ner några gånger. Men de har en erfarenhet av att komma upp från Serie B under tuffa villkor, och de vet exakt hur det vad som krävs för att klara sig kvar. Jag hoppas att de klarar sig kvar. Det är en ordentligt vacker förening, och som jag var inne på, de har nog vunnit tävlingen om vilka som har det snyggaste, vilka lag som har det snyggaste matchstället. Sen så kommer vi till Roma, va? Som tränas av Di Francesco med sitt 4-3-3, och som gjorde en fantastisk säsong förra året. Räckte inte riktigt till i ligan, men gick ju väldigt långt i Champions League och var ju nästan nära på att slå ut Liverpool i en returmatch, trots att man fick stryk stort i första matchen där. Ni kommer ihåg det där. Man har ju då Mirante i mål, eller så har man Robin Olsen i mål. Det som visar sig så småningom nu är nog att Robin Olsen kommer att kanske bli den som är... första målvakt, lite beroende på träningsmatcherna som har varit. Men intressant naturligtvis Robin Olsen till Roma. Det är intressant av många anledningar. Han kommer vara en väldigt bra formbärare för Serie A i Sverige. Det är inte ofta man ser Sportnytt ha reportage från Rom och Roma 3 kvällar i rad. Men det hade de. Så funkar ju Sverige. När det är en svensk på plats, då bryr vi oss. Och det är inte så mycket att säga om. Det är så det funkar i det här landet. Så att jag är bara glad att han är där. Ju mer svenska som är i Serie A, ju gladare blir jag. Sen så har man en backlinje av Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov. Stabil, lite trög möjligen. Något lättare att ta sig fram på Romas högersida, där Florenzi oftast springer otroligt mycket långt fram och inte alltid är lika snabbt tillbaks. Cristante ny in på mitten ihop med Pastore, också ny, som kommer från PSG, va? De Rossi i mitten där på mitten. Och sen har man Kluivert då, pojken, unge Kluivert där, som har kommit från Holland. Och så har man Deco och så har man Grysynder. Och med det laget hoppas man att man ska kunna utmana. Jag tror att det blir jävligt svårt helt enkelt. Man har tappat Nangolan och det säger väldigt mycket. Det är en klubb, Roma, som har svårt. Där Rossi sa det någonting om de här semifinalerna, Champions League och all fest som var där. Att okej, nu har vi gjort det här en gång. Vi slog ut Barcelona. Det var fantastiskt. Det var mirakel. Hela världen tittade på oss. Nu gäller att hålla i det här också och göra om det här nästa säsong, nästa år. Återupprepa en succé. Och det är ju inte Romas stora grej kanske. Så att vi får se hur det går. Jag tror att de kan bli 4-5 på sin höjd. Alltså. Vi tar oss från Roma och tar oss till Sampdoria då, där vi ju förhoppningsvis kan skriva in Albin Ekdal då. Jag tror att han skulle passa utmärkt i den här stan. Sampdoria som alltid varje år är med och tävlar om att ha de snyggaste tröjorna i hela världen. Oh shit, vad snygga de är. Själv såg jag Sampdoria faktiskt under cupvinnarcupfinalen mot Anderlecht på Ullevi sommaren, våren 90. Det var en stökig match på många sätt. Mycket grappa insmugglade i, ja, skitsamma. De har köpt på sig en del nya spelare. De Frel, Jakto, Tavares, Coley och Audero. Ett halvt lag går in där. Sampdoria som tränas av Gianpaolo. Och är ju ett lag från Genoa som de flesta vet. Så det kan bli sköna derbyn mot Genoa. Svenskt möte där. Sampdoria och Genoa kan ju bli då. Det gillar man ju. Har ju tappat då som sagt också en del som Zapata bland annat, som var inne på, till Atalanta, Ferrari till Sassuolo och en del andra saker där. Men ett Quagliarella som är ju värd att nämna, som krigas till en säsong till. Han var ju med och spelade i landslaget så sent, eller så länge sedan som, vad fan var det, 2005, 2004, 2005, 2006 var Quagliarella med i landslaget. Fortfarande startspelare för Sampdoria, bara i Serie A, gillar man ju. Går lite långsammare i Serie A, va, så att man orkar lite mer. Sassuolo sen, fin klubb som många inte har så god koll på, som undrar vad håller de på med varenda säsong och bara krigar sig kvar. Men de är bättre än så, de är bra. Berardi bland annat, duktig, ung, numera A-laget, kom fram som ett gigantiskt luft i U21-fotbollen i Italien, Berardi. Babacar också då från gamla Fiorentina där, va, ny. Brignola, Boateng också ny, det gillar man ju. Det tror jag kan bli en fantastisk fin värvning på många sätt och vis, alltså. Kommer ju från Eintracht Frankfurt, som vi säger. Och Sassuolo som Di Francesco som tränar Roma gjorde ju en superkarriär i Sassuolo. Och ja, de kan, jag vet inte, kanske en 8-9 i bästa fall. sympatiskt lag, fin arena, ligger bra till på många sätt och vis, dessa svår. Sen har vi ju Spal då, det gillar man ju, från mina fastra bor i Ferrara. Spal kommer ju från staden Ferrara helt enkelt. Fick kriga sig kvar förra året, gjorde det, och har nu köpt på Fares, Petagna minns han längst fram, och Valotti och lite annat folk där. Atenucci finns med också, Kurtic bra, Felipe kör ju 3-5-2, vilket ofta ser ut som att det är 8-2, för de hamnar ofta tungt bak, men har en hyfsat bra, fin arena, bra stöd, bra publik, bra tryck där, vacker liten halvtrött stad i slutet av majsfälten kan man säga. För jag rekommenderar ett kortare besök om ni har möjlighet och tid. Torino sen, det gillar man ju. Mazzarri tränar i Torino, det gillar man ju. Passionerad, underbar gubbe på många sätt och vis. Alltså. Har ju fina spelare i Falke från Roma tidigare till och med. Min favorit, Belotti. Italiensk landslagsman. Var bedrövlig mot Sverige i november, men det var ju alla. Gjorde mål när de fick stryk nu sist mot Liverpool. Men, och har en kapacitet som inte riktigt har kommit ut än. Och det hoppas jag att Mazzarri kan få ut av Belotti. Att han är kvar i Torino beror ju på att han inte riktigt har fått ut det han kan. Eller så kan han inte mer. Men hela fotbollsitalien går ju att vänta på att Belotti ska blomma ut ännu mer. Rincon också duktig. De Silvestri är bra. Sen när man kör på sig Itzo, Meite och Bremer. Bremer killar med. Och Sirigu i mål också, den gamle landslagskeepern där. Så Torino är ett lag som man hela tiden tänker, i år kan det lossna, i år kan de, men det, fan, det blir lite riktigt, de fastnar med ballarna i någon grej där, du vet. Sympatiskt lag, sympatisk tränare, snygga tröjor, otroligt kaxigt klubbmärke, och lite sån italiensk kuriosa som ni säkert vet, men i Torino så håller fler folk på Torino än Juventus, bara som ni vet. Vi tar oss till nordöstra Italien, va? Udine, Udinese, Velagres som tränar Udinese, detta lag som en gång i tiden var med och krigade i dåvarande UEFA-cupen faktiskt. Sicco, den gamla brasilianaren, har spelat i Udinese då. Den Robert Perskog dropparen såg ni inte komma, va? Musso har man köpt in som målvakt. Har ju Danilo annars, Larsen också, gillar man ju bak i försvarslinjen. Kör en 4-2-3-1 med Lasagna längst fram. De Paul, Barak, Fofana, Pozzetto ny, Madrona bra ny. Ska bli intressant att se Udinese, som jag tror dock kommer tappa något, kommer få vara med på den vad ska vi säga, nedre halvan helt enkelt. Där har vi då 20 lagen i Serie A då. Så var det med den saken. Därför är det dags att börja runda av detta första Calcio Amore. Jag tackar så jättemycket för uppmärksamheten. Jag vill också framförallt tacka Oddsbaren. Jag vill tacka Svenska Fans där vi ligger. Jag tackar Frejs Hotel. Anton Avernäs ska ha en stor kram om han vill ha. Och stort tack till alla, Patrik som har skött all grafik. Jag ska försöka att inte glömma någon. Tack så jättemycket för alla som har hört av sig till de här killarna som tutade på Östgötagatan och skrev Calcio Amore 2 veckor innan podden ens hade kommit ut. Tack till alla uppmuntrarna, tack till alla som har skrivit på Twitter, tack till alla som är medlemmar på Facebookgruppen, tack till alla som har bara uttryckt sin sympati och sitt stöd och tycker att det här är roligt. Vi gör det tillsammans, fortsätt att bli medlemmar på Facebook, fortsätt att bjuda in era vänner. Fortsätt att göra det, fortsätt att höra av er till mig. Det gör man på Facebook. Man kan mejla mig, marcus.biro@hotmail.com. Jag finns även privat Facebook, men framförallt är jag på Calcio Amore Facebook-sidan. Kommer förslag på gäster till nästa vecka, så kommer det gäster. Idén är att vi ska försöka ha igång så småningom när säsongen väl kommer igång, 2 avsnitt i veckan. Nu har vi sjösatt det första. Nu har vi liksom kickat ut den här barkbåten med den här grönvit-röda flaggan. Och vi har skickat ut den och vi får se hur långt det bär. Men vi tänker se till att det bär så långt det bara går. Men vi behöver eran hjälp. Och jag är evigt tacksam för att det är så många som orkar bry sig och som är så otroligt dedikerade och hängivna den italienska fotbollen. Utan det här intresset, utan den responsen som jag fick redan första gången jag skrev på Twitter att jag skulle göra det här, så hade jag aldrig orkat göra det. Det är otroligt mäktigt att få vara en del av den här rörelsen som är Serie A och italiensk fotboll i Sverige. Tack för att ni finns, vi hörs strax igen. Ta hand om er och Forza Roma och Grande Grosso.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.